Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen för den andra söndagen i fastan. Så skriver profeten Moses i sin andra bok, det 33 kapitlet och från den 17 versen. Herren svarade Mose: det du har begärt ska jag också göra, ty du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Moses sa: låt mig få se din härlighet. Han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma dig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren: se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag behöver se Gud. Jag behöver uppleva Gud. Vem säger så? Ja, det är ju oftast religiösa människor. För människor som inte tror, som inte har Gud i sina liv, de har oftast inte de frågeställningarna. De säger hellre: om Gud finns så borde han väl visa sig, eller varför visar han sig nu inte om han verkligen finns? Varför kan en kristen fråga efter Guds upplevelser? Jag tror att man kan skilja mellan två olika typer av frågande efter upplevelse av Gud. Den ena typen är det intellektuella frågandet. Det är när man frågar för att man vill att hjärnan ska vara nöjd, eller förnuftet vill ha svar. Den andra typen av frågande, den handlar mer om hjärtat, om andlighet eller känslor. Jag vill ha mer av Gud. Jag vill uppleva mer av Gud. Förstår ni skillnaden? Det är ungefär som när två förälskade är ifrån varandra. Där kan det också finnas två olika typer av frågande. Ett intellektuellt och ett mer känslomässigt. Eller andligt, eller vad man ska säga. Man kanske säger: jag vill se Anna. Och det kan man säga med hjärnan eller med hjärtat. Om Anna har varit borta länge, hon kanske inte har ringt, hon kanske inte har hört av sig, hon kanske inte har skrivit brev, så kanske han faktiskt funderar vart hon har tagit vägen. Man vill veta, var befinner hon sig? Har hon försvunnit? Då är det som så att säga ett intellektuellt frågande. Men samma frågeställare som kanske har fått reda på att hon är på plats, han kan fortfarande säga: jag vill se Anna. Inte för att han behöver veta någonting om faktiska förhållanden, inte för att han behöver veta att hon finns, utan för att han behöver henne. Hon behöver vara här. Jag behöver henne. Jag vill se henne. Jag vill att hon ska vara nära. Och då är det hjärtat som talar. Eller hur? Inte hjärnan. Ibland kan man ju uppleva Moses som lite barnslig. Inte för att han var det, men för att vi kanske har lite svårt att sätta sig in i hans situation. I dagens text nästan kräver han av Gud att han ska visa sig för honom. Tyder det på otro? Eller handlar det egentligen om någonting helt annat? Samma fråga kan besvaras på olika sätt beroende på om vi utgår från hjärnan eller hjärtat. Som vi såg i det här exemplet med de här två förälskade. Varför skulle Moses, som kanske mer än någon annan upplevt Guds närvaro, behöva se Guds härlighet? Varför ställer han ens frågan? Han hade ju upplevt Guds närvaro och talat med Gud i den brinnande busken. Gud hade lett honom och hans folk i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Han hade sett Guds makt när Herren straffade Egypten med de 10 plågorna som han sände över landet. Han hade sett Guds förmåga att förvandla en stav till en orm. Han hade sett hur Gud öppnade det röda havet så att folket torrskodda kunde vandra över till den andra sidan. Han hade sett hur Gud fick vatten att komma fram ur klippan. Och han hade sett hur Gud gav sin lag inristad på 2 stentavlor på berget Sinai. Hade inte Mose många sammanträffanden med Gud på Sinai, i öknen och vid rökelseskyn framför förbundsarken, tabernaklet, där Gud talade till Moses? Är Moses inte lite väl krävande när han ber Gud att visa sig i sin härlighet? Nej, jag tror inte det. Man behöver förstå Moses. Moses var en människa som du och jag. Och låt oss se hur hans situation såg ut. Moses hade varit uppe på Sinai. Och under tiden, vad hade hänt då? Jo, då hade folket tillverkat och tillbett en guldkalv, en avgud. Efter att Moses förstört kalven och sänt ut leviter för att bestraffa delar av folket, så gick han återigen upp på berget för att inför Gud vädja till honom om förlåtelse för folket. Herren sa åt Moses att föra folket till Kanans land, men till folket så tillägger Gud: jag ska föra dig till ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska inte själv gå upp med dig. Eftersom du är ett hårdnackat folk kunde jag förgöra dig under vägen, säger Gud. Och folket blir mycket sorgset. Senare slår Moses upp utanför lägret, det här tabernaklet, förbundstältet som man var med sig i öknen och där man offrade till Gud. Och här talar Herren med Moses. Moses ber då Gud att han ska vandra med dem. Han hade ju sagt att han inte ska vandra med dem. Och Moses ber Gud att han ändå ska vandra med dem till Kanaan. Om du inte själv vill gå med, säger Moses, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss? Andra Mosebok 33, vers 15 och 16. Och här är nyckeln till dagens text. Är det med hjärnan eller hjärtat Moses frågar? Det handlar inte om funderingar kring om Gud fanns eller ej. Utan det handlar om: utan dig Gud så är vi ingenting. Han säger faktiskt att om du inte går med oss, då kan vi lika gärna stanna här. I den här stunden känner sig Moses ledsen, deprimerad och framförallt ensam. Folket hade trotsat sin ledare Moses. Hans egen bror Aaron hade samverkat i att vända folket från Gud och Moses ledarskap. Och nu hade Gud sagt att han inte skulle vara med sitt folk. Det måste ju vara den högsta ensamheten. När han inte känner stöd från människor och upplever att Gud själv har tagit avstånd. Det kanske inte är helt sant i alla stycken. Men visst kan det upplevas så. I de lägena så kan det kännas att man behöver någon. Man vill ha någon hos sig för att känna att man inte är själv, att man inte är ensam. Moses hade bett Gud att vandra tillsammans med folket till Kanaan. Och nu svarar Gud: det du har begärt ska jag också göra. Ty du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig i namn. Det är väl en fin tröst som Moses får. Gud lovar att vandra med dem och förklarar att Moses har funnit nåd för hans ögon. Ja, han säger till och med att han känner honom vid namn. Han har alltså en personlig relation till Moses. Och det kan vara precis det en trött och ensam människa behöver höra. Men Moses är inte nöjd. Moses sa: låt mig se din härlighet. Det är inte fel att längta efter Gud, att längta efter hans närhet. David ber: Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Men vad betyder det att se Gud i hans härlighet som Moses begär? För Guds härlighet är ju inte likt någonting annat skapat. Solens ljus, stjärnor och galaxer, bländande ljus, allt skulle ju vara grått i jämförelse. Det är den helige Gudens uppenbarelse. Och det är inte bara en fysisk uppenbarelse, utan det är ju en andlig uppenbarelse. Någonting som sträcker sig ända in i själva kärnan av vår själ. Någonting som sträcker sig in i våra hjärtan. Ingen människa kan se Gud i hans härlighet. Det skulle bli utplånade. Det är som att försöka stirra in i solen. Eller att försöka röra vid vulkanens magma med sina händer. Skriften säger: Gud ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. 1 Timoteus 6:16. Herren svarade Moses: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren till Herren: plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Gud visste mycket väl vad Mose fråga var ett uttryck för, och han visste vad han behövde. Och Gud svarar att han ska få se Gud, men inte i hans härlighet och upphöjdhet. Han ska få se Gud där han har gått förbi. Han ska få se Gud på ryggen, bildligt talat. Och Guds svar är intressant. Du ska få se, men på mina villkor. Och mina villkor för din egen skull. Han ska ställa sig i en klyfta. Gud ska täcka över honom med sin hand. Och så skulle han få se där Gud gått förbi. Människor idag pratar också om sin vilja att se Gud. Och vissa pratar om att man kan be Gud att visa sig på olika sätt. Men det är inte vi som bestämmer hur Gud visar sig. Gud visar sig på sina egna villkor. Eller hur? Vi läser att fariseerna, de skriftlärde, de ville se tecken från himlen. Har ni läst det? Ge oss ett tecken från himlen. Men vad svarar Jesus? Han svarar att de inte ska få se något annat tecken än Jonatecknet, korset. Gud visar sig, men han visar sig på sina egna villkor. Ateisten Richard Dawkins fick frågan om vad han skulle säga till Gud om han mötte honom efter sin död. Och Dawkins svarade, jag skulle fråga honom, varför gjorde du så stort besvär med att dölja dig för oss? Problemet med Dawkins svar, det är att han inte är helt ärlig när han säger oss. Varför gjorde du, Gud, så stort besvär med att dölja dig för oss? Han talar helt enkelt inte om mänsklighetens vägnar. För de flesta människor på jorden har ju inte dragit samma slutsats som Dawkins. De flesta människor i vår värld anser inte att Gud har dolt sin existens. De flesta människor tror ju att det finns en gud eller gudar. Eller hur? Och det är inte särskilt underligt när vi ser ut i vår fantastiska natur eller skådar upp mot en stjärnklar himmel. Carl von Linné, en av vår tids största botaniker, han ägnade hela sitt liv åt att studera djur och växter. Och han skrev i sin bok 1735, boken Systema Naturae, så skriver han, i den här boken så beskriver han, det är en bok där han beskriver växter och djur och mineraler. Och här skriver han så här. Jag tycker det är så fina ord så jag vill citera dem. Han skriver så här. Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige guden på ryggen. Då han gick fram och jag hissnade. Jag såg spåren efter hans fotsteg över naturens fält. Och jag märkte ut ur vart enda, även i den jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outranslaklig fullkomlighet. Jag såg där hur alla djur underhölls av växterna, växterna av jorden, jorden av jordklotet, hur jordklotet välvdes natt och dag omkring solen som gav det liv, hur solen med planeter och fixstjärnor rullade liksom på sin axel till ett obegripligt antal och oändlig vidd, uppehölls ut i sitt tomma intet av den obegripliga första rörelsen, alltings varelse, alla orsakers drivfjäder och styresman, denna världens herre och mästare. Ingen mänsklig gissning kan fatta hans gestalt. Det är nog att han är ett och oändligt gudomligt väsende som marken är skapat eller fött. Ett väsende utom vilket intet är som gjort är. Ett väsende som har grundat och byggt allt detta, som överallt skimrar för våra ögon utan att kunna synas och allenast kan ses av tanken. Det är ett så stort majestät, residerar på en så helig tron där ingen kan få tillträde utan endast själen. Slut på citat. Och samma upplevelse har alla människor, har människor haft i alla tider. Människor har haft samma upplevelse i alla tider. Psalmisten David, han skriver, himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om för den andra. Den ena natten kungör för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Om Richard Dawkins, Christer Sturmark och alla andra ateister och agnostiker, om dessa säger aposteln Paulus, det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig av deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Alla dessa saker var självklara för Moses. Det handlade nu inte om att han ville, det handlade nu om att han ville att denne han talade med, att han skulle få uppleva hans närhet. Att veta att Gud inte bara är med folket utan honom personligen. Visa ditt ansikte. Visa ditt ansikte. Och Bosse, han kanske vet att Anna existerar. Men ibland behöver de ses. Visa dig. Om så bara för en liten stund. För att jag ska få se ditt ansikte. Gud har omsorg om Moses. Han vill skydda honom från den förintande strålglansen som utgår från hans härlighet. Ställ dig i en klyfta i klippan. Låt min hand täcka över dig. Det är verkligen skyddsdräkt. Det är som blyförpackningen som man klär in kärnreaktorerna med. När jag passerat förbi så kan du ana spåren av mig. Gud bestämmer hur han vill uppenbara sig för Moses. Och på samma sätt är det med oss. Vi kan också känna som Moses ibland. Ensamma, övergivna. Och vårt hjärta ropar: Gud, visa sig för mig. Visa dig för mig. Tala till mig. Precis som psalmisten som skriver: hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Givetvis hade Gud inte glömt psalmisten David. Han berättar, David berättar hur han känner sig. Men samma David avslutar också sin psalm: jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Gud bestämmer hur han vill möta oss. Det är inte någonting som vi kan ange villkoren för. Också vi skulle bli förintade om Gud visade sig i sitt obeslöjade majestät. Och därför beslöt han att visa sig för oss genom att ställa oss på en trygg plats. Så Moses ställde sig i klyftan, i klippan, mellan Gud och oss ställde han Jesu mänskliga natur. Vi läser Filipperbrevet 2, vers 6 och 7. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Under människonaturen bodde gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Ingen har någonsin sett Gud, står det i 1 Johannes 1:18. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. I Jesu liv och gärning, i honom, ser vi Gud på ett för oss begripligt sätt. Vi ser Gud på ryggen. I Jesus har Gud passerat förbi. Han ger oss precis den bild som den plågade och anfäktade själen behöver. I Jesus ser vi en Gud som älskade världen så mycket att han trädde in i den. Vår brist på lydnad för Guds heliga lag har skapat ett avståndstagande, ett avstånd ifrån Gud. Men Jesus var lydig just den lagen som ställföreträdare och han dog i vårt ställe på korset. På tredje dagen uppstod han för att stiga tillbaka till sitt gudomliga majestät i himlen. Behöver vi se mer av Gud? Se på Jesus. Låt oss se honom som älskar in i döden. Som genom sin död har gett oss full förlåtelse för alla synder och iklätt oss fullkomlig rättfärdighet inför Gud. Jesus möter vi inte genom att svinga oss upp till Gud i tanken, i känslan eller upplevelsen, utan på det sätt Gud har bestämt i de heliga texterna. När vi läser vår bibel och hör ordets predikan, så ser vi bilden av en kärleksfull och nådefull Gud. Det är så Gud kommer nära oss, genom de historiska händelserna där Guds fotspår kan avläsas. Det är där Gud passerar förbi. Men inte bara genom ordet är han nära oss. Gud kommer till alla som döps genom doporden och vattnet. Han förenar oss med Kristi uppståndelse, med Kristi död och uppståndelse, och sätter sitt eget namn på oss i dopet. Precis som ni minns, Gud sa till Moses, jag ska ropa ut mitt namn. Så sätter Gud sitt namn på oss genom dopet. Och när vi firar Herrens heliga nattvard, då har Gud valt att skärma in sin gudomliga härlighet under bröd och vin. I denna heliga måltid där vi får äta och dricka Kristi sanna kropp och blod till syndernas förlåtelse, så får vi smaka och se att Herren är god, som det står. Och alla dessa härliga möten med Guds närvaro har Gud skänkt sin kyrka och församling att förvalta. Visst kan vi möta Gud när vi läser de heliga texterna i vår egen bibel hemma. Men Gud har i det nya förbundet valt ut ett folk och skapat en församling där han vandrar med oss. Jesus har ju lovat att när två eller tre är församlade i mitt namn, där ska jag vara med dem. Precis som han var med Moses. Israel bar förbundsarken i öknen. Och förbundsarken i öknen, det var ju platsen för Guds närvaro. Det var platsen där Gud, där man frambar offer till Gud, där Gud förmedlade förlåtelse och överräcker sin nåd. Där Gud var närvarande bakom molnskyarna ovanför förbundsarken. Gud har också räckt oss sin närvaro, sin egen församling har han gett sin närvaro. Det är våran förbundsark, evangelium i ord och sakrament. För att vi aldrig ska känna oss ensamma och övergivna, för att vi ska veta att Gud är med oss. Till de som saknar Gud i sina liv, för de som känner att tron är svag, så har Gud inte utelämnat oss till vårt eget elände. Våra bekännelseskrifter förklarar, för att vi ska få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten, så som genom medel, skänkes den heliga ande, vilken hos dem som höra evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Det vill säga att det icke är för vår förtjänst skull, utan för Kristi skull, som Gud rättfärdiggör dem som tror, att det för Kristi skull upptagas i nåden. Låt oss tacka Gud att han gett oss frälsaren Jesus Kristus, som visar oss vem Gud är. Och det medel genom vilka frälsaren kommer till oss, evangelium i ord och sakrament. Låt oss tacka Gud för att han har gett oss församlingen eller kyrkan. genom vilka dessa nådens medel förvaltas. Och han har gett församlingen präster, herdar och lärare att förvalta dessa nådens medel åt oss. Amen. Låt oss bedja.